Ja, man måste väga minst 50 kilogram och sen ska man då vara adetorna fyllda för att kunna börja ge blod. Och så måste man ge sin första blodgivning före man fyller 60. Och sen efter det, så om man är aktiv, så kan man fortsätta ända tills man fyller 71. Det vill säga ännu som 70-åring om hälsoläget tillåter.
Varför måste man ha gett före 60?
No, det är inskrivet de facto i lagstiftningen, och man tänker sig att förstås när man blir äldre så den här blodcirkulationens kompensationsmekanismer är kanske lite långsammare än som yngre, och att det är tryggare att börja den första blodgivningen som yngre. Och det är en säkerhetsaspekt för den som ger blod. Mm. Det är möjligt att det i framtiden också kommer att luckras upp lite.
Okej, förstås, ja. Då får man lite vinglig ibland, eller kan vara lite vinglig efteråt, precis, i alla fall. Men man får visst inte heller företa sig liksom till någon skidspår och sådär.
Nej, förstås att den dagen när man ger blod så ska man undvika liksom hård fysisk ansträngning före och efter och svettning för att hålla den här vätskebalansen i skick.
Det låter ju ganska mycket, man tar 450 gram och 50 gram.
Ja.
Skulle man kunna ta mindre, så skulle man sen kunna få och skida i alla fall.
Ja, det frågar många som skulle vilja förstås ge lite mindre mängd blod. Men att det är standardiserat för att sjukhusen ska veta att ungefär hur mycket blod då den här påsen innehåller. Och att man kan också för själva framställningen så krävs det vissa standardiserade processer. Så att det här är i västvärlden en allmän mängd.
Nu har ju många människor också, framförallt lite stigande ålder, medicinering och liknande. Så vilka får inte ge blod?
Ofta är det så i dagens läge att det är hemskt lite mediciner som hindrar direkt blodgivningen. Men vi måste utgå från vilken sjukdom som sedan behandlas. Men att till exempel blodtrycksmediciner, allergimediciner, också diabetesmediciner i tablettform till exempel, så är okej. Och det där värkmediciner, ja.
Jag hörde också i tiden att de man hade kolesterolmedicinering, så fick man inte ge blod. Det förbudet ännu i kraft?
Nej, det förbudet togs bort ungefär för 10 år sedan. Och det har med det att göra att blodets framställning har ändrats. Så att tidigare så användes plasman från en enskild blodgivare som så kallad färskfryst plasma att ge vid blödningar. Men i dagens läge så framställs den här färskfrysta plasman industriellt av 1000 blodgivares pool, och då den här medicineffekterna i själva blodet, så det liksom dilueras så mycket, utspeds så mycket, att det har inte någon betydelse. Så att kolesterolmedicinen är inte heller i dagens läge mer än något hinder.
Sen var det förbjudet också i tiden åtminstone att män som hade sex med män, så de fick inte heller ge blod. Hur är det med det idag?
Nu där har det också skett en förändring på det sättet att tidigare så i och med den här HIV-epidemin i mitten av 80-talet så infördes då de här stränga kriterierna att om man har haft en man haft sexuell kontakt med en annan man så är det bestående förbud. Men att för ungefär 4-5 år sedan så har det här i Finland har man gått över till att det är en 12 månaders karens, att om du inte har haft en man haft sexuell kontakt med en annan man inom 12 månader så får man ge blod. Mm.
Nu kan man testa också att alla är ärliga här och hålla sig till reglerna.
Det är svårt ju att testa, och som jag sa att blodgivning har alltid varit frivillig och utan ersättning, och där är nog det här ett sådant ömsesidigt förtroende mellan blodgivarna och blodtjänst, att man fyller ju i den här blodhälsoförfrågan och intygar där att man har svarat enligt sin bästa vetskap och på heder och samvete. Och det där, åtminstone kan jag säga att vi tror på blodgivarna, och man följer med våra infektionsfynd under efter olika förändringar i de här kriterierna, så de håller sig på samma nivå som tidigare, så det har inte blivit någon ökning där.
Har det varit något problem på den här sektorn att folk har gett blod som inte har fått, borde ha fått ge blod, och blivit sen konsekvenser?
Tidigare nog, ska vi säga att före HIV-testerna inleddes så det där fanns det några fall av HIV-smitta. Sedan hepatitsmitta har förekommit nog under årens lopp, men att inte senast 2004 har vi haft av en blodtransfusion som har getts 2004 har man konstaterat sådant, att i och med moderna mycket känsliga test så det där sådana smittor har nog kunnat undvikas, och ska vi säga den här infektionsrisken är kanske till det minsta i det där i världen här i Finland.
Jag gav blod för länge sedan, så dagen efter, eller var det två dagar efter, så fick jag en väldigt häftig influensa. Då tänkte jag att det kan ju hända, jag har haft smittan i mitt blod och när jag gav blod, att jag nu då ställer till någonting, att folk som då får blod och kanske svagare helt enkelt dör på grund av det. Jag har lite ont samvete, för fast det inte var liksom medvetet, men det här, det gick på sättet att hur var det?
Ja.
Måste jag ha fortsättningsvis då?
Ja. Det är helt rätt tänkt, och vi ber ju också blodgivarna att det där, om man insjuknar i en akut infektion eller feber inom en vecka efter blodgivningen, att de skulle det där meddela. Och det finns alltid en risk att vissa infektioner finns där liksom latent innan det bryter ut. Och då, om vi får den här informationen inom några dagar, så kan man i allmänhet då stoppa det här blodet och inte hjälpa åt patienten. Å andra sidan, influensa kan ju för vem som helst få andra vägar också, att det är en så pass liksom vanlig sjukdom under epidemier och sånt. Men att här hoppas vi faktiskt att folk sedan meddelar om de insjuknar snart efter blodgivningen. Visserligen blodet framställs på det sättet också att i och med att man inte ger den här plasman direkt, utan den sen behandlas och så här vidare, så minskar det också infektionsriskerna. Ja.
Ibland, eller ganska ofta, så märker man ju att ni har lite dåligt med blod. Att det är större helgar så där, så har ni upprop i tvn och överallt i pressen så här, att nu måste ni få mera blod. Varför kan man inte till exempel betala för blod eller skaffa blod utomlands ifrån?
När vi talar för blod, så det har man konstaterat i olika jämförande undersökningar att det kanske ökar risken för att folk inte kommer fram med alla riskfaktorer som kunde påverka det, att kan de ge blod eller inte. Och det är också inskrivet egentligen i den europeiska lagstiftningen att man ska försöka sträva till att man inte betalar för blod. Att det anses vara en trygghetsfaktor. Utomlands ifrån, visserligen inom EU, finns det den möjligheten, men att nog var och ens lands strävan är att vara självförsörjande vad blod beträffar. Och det här att vi behöver inför helger och sånt, så det har ju med det här att göra, att trombocyterna då är användbara i 5 dagar, så vi måste få fylla på lagren då och det där. Så att det kan ju te sig som att vi har blodbrist, men det är egentligen ofta kanske bara en specifik, liksom, ett specifikt preparat som vi behöver mera.
Jag tror det berodde på att folk rultar och firar och härjar och har sig och slår sig och behöver blod mera då, men det är alltså inte kanske orsaken.
Nej, inte, men att det är förstås att om vi en vanlig vecka har 5 dagar i veckan blodgivning, så vi helgar, så blir det ju liksom mindre dagar. Och dessutom sen det att vi inte får påfyllt med det här färska lagret, det är det som är det där kritiska.
Men hur ofta får man då ge blod?
Som kvinna får man ge var tredje månad med 91 dagars mellanrum, och som man med 61 dagars mellanrum. Det är max, och det är inte kanske det vi rekommenderar heller, utan för kvinnor säger vi 2-3 gånger per år, för män 3-4 gånger per år. Men att om ens hemoglobin håller och man mår bra, så finns det möjlighet att man ger så pass ofta.
Varför kan män ge oftare? Är det för att man har mera blod? Eller?
Ja, män har lite högre hemoglobin utgångsläge också, och visserligen lite andra hemoglobinrenser. Men järnförråden är bättre hos män än hos kvinnor. Kvinnor har mindre järnförråd, delvis på grund av menstruationer.
Okej, ja. Så att i princip dopade idrottare som har höga blodvärden, så är det liksom de bästa?
De kunde ge ofta, ja.
Ett på tal om att vi har OS här framför oss småningom.
Ja.
Hur är det, då i tiden så anmälde jag mig att man kunde ringa mig dygnet runt, och så kom jag med taxi i så fall om det ska behövas för att ge mitt blod oresus negativ. Men till all lycka så var det ingen som behövde tydligen då, det för att ingen ringde någonsin. Men hur är det numera, att kan man ge dygnet runt, och behöver man dygnet runt ibland?
Ja. Nej, blodgivningen är nog helt liksom under ska vi säga våra öppethållningstider, och det är nog ytterst osannolikt att vi skulle behöva kalla in någon utanför dem, men att det kan nog hända att vi kallar in någon att ge blod samma dag under då, de dagar då vi behöver. Ja.
Har det hänt att folk till exempel då har dött eller fått väldigt stora skador för att inte kunna få det blod som de har behövt just den dagen?
Inte vad vi känner till. Det är klart att en massiv blödning kan ju vara liksom livshotande, men att för det här har då sjukhusen ett lager på nödblod. Vi har i Finland långa avstånd, och det kan ju göra sina det där utmaningar att få, men att jag känner inte till ett sånt fall.
Ja. Susanne Ekblom Kullberg, du är då alltså läkare här på blodgivningsavdelningen vid blodtjänst i Stenhaga i Helsingfors inom Röda Korset. Lång titel det här. Vad går ditt jobb ut på egentligen när du är blodläkare?
Vi kollar upp de här blodgivningskriterierna, gör instruktioner för våra skötare, följer upp de här infektionsfynderna och är också med i olika sådana här samarbetsutvecklingsprojekt här inom vårt hus och också internationellt. Och till exempel har vi nu på gång en kampanj för att rekrytera då blodgivare från olika etniska minoriteter för att kunna tillhandahålla också kanske ovanligare blodgrupper från dem.
Vilken blodgrupp har du själv då?
Jag är A-positiv, riktigt den vanligaste.
Okej, okay. Hur ofta ger du då blod?
Det varierar, en gång i år kanske, 1-2. Ja.
Okej, okay. Ja. Tack ska du ha då, Susanne Ekblom Kullberg. Grattis än en gång till Blodtjänst 70 år i Finland.
Tack så mycket och jag vill samtidigt passa på att tacka alla regelbundna och blodgivare som det där. Utan deras hjälp skulle inte den här blodgivningsförsörjningen i Finland fungera så här fint.
Ännu en sladdfråga, förut fick man alltid kaffe och jag vet att min pappa och mamma så de gav också blod. Du fick så här röda nålar, blodnålar som då kunde vara silvernålar och ja. Du gav riktigt ofta. Så här. Hur är det med sådana saker numera?
Ja, det finns nog ett visst sånt här, ska vi säga, uppmärksamhetsprogram där man får då efter ett visst antal gånger. Och det är inskrivet också i Röda Korsets liksom, program. Ja.